Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus. Idag är det bara jag, men det är också verkligen inte bara jag. Vi har kanske rekord i antalet personer som är med i det här avsnittet. Om jag får vara aningen självstuderande för en kort sekund, så är ju Kapitalet främst en podd om historia och om nuet. Och när vi pratar om nuet så pratar vi också om historia. Hur hamnade vi här måste vara den fråga vi har ställt flest gånger under de här åren. Men idag, i vad som är säsongens sista avsnitt, så ska vi lyfta blicken lite grann och vända den mot framtiden. Istället för hur hamnade vi här, så kommer jag fråga, vart är vi på väg? Och inte på spåret sättet, utan på ett annat sätt. För att vara konkret så har jag vänt mig till 8 personer som alla är smarta och kunniga på olika saker kopplade till ekonomi. Och så har jag bett dem att komma med varsin profetia. Så att alla fått liksom pitcha in varsin grej som de tror kommer att hända under det närmaste året. Och så får de motivera sina spådomar på olika sätt. Vissa pratar om stora filosofiska skiften, andra om konkreta mätpunkter. Allt har i alla fall på ett eller annat sätt med ekonomi att göra. Och sen, till sista avsnittet inför sommaren nästa år, så kommer jag ringa upp alla igen. Och så ska de få stå till svars för det de har gjort. Skoja. Men jag kommer ringa upp dem ett år igen. Och den första personens profetia är lite speciell på ett sätt. Vi kommer till det strax. Personen som levererar den, det är Adam Altmaid.
Jag heter Adam Altmaid och är nationalekonom, forskare på Stockholms universitet, på Institutet för social forskning och på Handelshögskolans finansinstitution. Framför allt har jag forskat om utbildning.
För att datummärka det här lite grann så pratade jag med Adam och de flesta andra i det här avsnittet också den 21 juni 2023. Och Adam levererade då sin profetia.
Och det är att vi är på väg mot att än en gång, tyvärr, på det sättet att det görs alldeles för ofta, men bra för att nuvarande system inte funkar, än en gång byta betygssystem i Sverige. Och jag tror att det kommer ske i både grundskola och gymnasie, och att vi kommer gå tillbaka till ett system som förhoppningsvis blir en någon slags blandning mellan nuvarande system och det gamla relativa systemet.
Och alltså, det är här då som det här med datummärkningen blir relevant för Adam Altmaids trovärdighet som profet. För dagen efter vi pratade, alltså den 22 juni, så hade regeringen ett sammanträde där man bland annat skulle diskutera direktiven till en utredning om likvärdiga betyg. Så att man kan väl säga att den här profetian i princip redan har slagit in. Adam lovar att han inte har fuskat. Jag är väl benägen att tro honom, antar jag. Men trots då att det verkar bli av, eller kanske på grund av att det verkar bli av, så är det kanske extra intressant att höra varför han tror att det kommer bli som det kommer bli.
Det var ju inte så länge sedan nu som Handelshögskolans rektor gick ut och sa att typ hotade med att sluta anta elever på gymnasiebetyg, eftersom gymnasiebetygen har blivit så urvattnade på information, och det är inte längre enligt honom är så att personer med höga betyg nödvändigtvis är de bästa studenterna. Och jag tror inte vi kommer byta betygssystem inom ett år, men jag tror att det kommer tillsättas en utredning om att byta betygssystem inom ett år. Det finns jättetydliga bevis på att friskolor, särskilt vinstdrivande friskolor, ger högre betyg vid lika prestation på nationella proven. För att komma åt det här men samtidigt ha kvar liksom lärarens makt över individens betyg, så har de, föreslår de det här modereringssystemet som jag tycker är väldigt finurligt. Och då är det så att liksom, läraren sätter betyg precis som nu. Det kan vara fortfarande vara ATF. Sen efter betygen är satta och när man ska söka till högskolan, då räknas ett liksom, antagningspoäng fram. Och det räknas fram baserat på ens betyg, men viktat efter resultatet som skolan hade på de nationella proven. När man går ut gymnasiet så får man liksom uträknat vad man kommer ha för antagningspoäng till universitetet, och det baseras då på både ens betyg och på skolans resultat på nationella proven. Och då gör man liksom så att skolor som generellt sett hamnar på en högre nivå på nationella proven, de eleverna får också högre liksom antagningspoäng.
Men om jag säger att jag har skrivit typ fulla poäng på nationella proven, och sen så drar mina skolkamrater ner mig in the dust, så att jag kommer ändå inte in på läkarlinjen. Det kan hända då.
Det beror nog på detaljerna i utformningen exakt vad som händer. Men man vill ju se till att utforma systemet så att det kan hända.
Men okej, eftersom Adam Altmed spådde om lite grann redan har slagit in, så fick han göra en till om någonting som regeringen inte beslutar om idag.
Nej, men jag har väl precis som alla andra tänkt mycket på AI det senaste året, och kanske framförallt det senaste halvåret med introduktionen av de här stora språkmodellerna som är så fascinerande och effektiva. Och eftersom det går så fort så tror jag att en sak som vi kommer se ganska snart, som jag ville göra en förutsägelse om, är att det kommer inte bara vara så att vi använder AI för att göra jobb åt oss. Vi kommer också i större grad arbeta åt AI. Det görs redan i någon mån när vi fyller i sådana här captchas på Google till exempel, så hjälper man ju deras liksom träna självkörande bilar och sånt. Det finns sådana här tjänster för små jobb, typ TaskRabbit och Amazon Mechanical Turk och liknande. Där kan man lägga upp liksom pilliga småarbeten som man kan be människor göra för små summor pengar. Forskare använder det ganska mycket för olika typer av experiment och så. Men i OpenAI:s sånt här beskrivning av deras nya modell, eller hyfsat nya modell GPT-4, så gav de ett exempel på hur när de testade olika funktioner, hur modellen hade liksom kommit på att för att kunna lösa en captcha som den inte klarar av att lösa själv, så skulle den gå till TaskRabbit och ge ett uppdrag till en människa och lösa captchan åt modellen, så modellen kunde logga in på den hemsidan eller vad det nu var den skulle göra. Så det är inte så långt från att det händer till att modellen själv kan skapa ett konto på TaskRabbit och använda pengar till att anställa en individ för att göra någon liten uppgift som den inte klarar av att göra själv. Till exempel för att uppgiften måste göras i den fysiska världen, eller för att den inte klarar av att liksom identifiera saker i en bild som är gjord för att datorer inte ska klara av att identifiera det. Så det tror jag kommer bli mycket vanligare.
Så att AI kommer inte bara ta våra jobb, de kommer också ge oss jobb.
Exakt, anställa oss.
Är det inte lite dystopiskt att så här AI får typ hålla på och måla och skriva dikter hela dagarna, och sen ska de anställa oss för att springa små ärenden?
Jo, så kommer det nog bli.
Adam Altmed, forskare på SU och på Handels. Han finns också på Twitter under namnet Adam Altmed i ett ord. Nästa profetia, den kommer från staten. Eller en del av staten i alla fall.
Ja, jag heter Erik Glans och jag jobbar på Konjunkturinstitutet med att göra prognoser, framförallt konsumentprisindex, inflationen.
Du är den enda som är med i det här avsnittet med profetier och prognoser som faktiskt jobbar med att göra profetier och prognoser. Det är högst fallhöjd på dig av alla.
Ja, det är ju det. Ja.
Är du bra på era prognoser? Hur bra brukar du vara liksom?
Nej, alltså det är svårt att göra prognoser som är bättre än andra så att säga. Just för KPI är det ju ganska intressant, för det är ju väldigt det är mycket fokus på inflationen och det finns ju många banker som publicerar prognoser och sånt där. Och då, om man tittar till exempel på hur det föll ut 2022, då kom ju vi ganska väl ut i den här prognosjämförelsen. Vi gör ju en sån här utvärdering.
Det är väl ett hyfsat modest sätt att säga att ja, jag är ganska bra på att göra prognoser. Det är vi nämligen på Konjunkturinstitutet. Och det Erik Lands jobbar med här, det är alltså prognoser för KPI, eller det vi nog skulle kalla prognoser för inflation. Och eftersom det är det enda som någon tänker på och Erik är bra på att göra sina prognoser, så kände jag att det var rimligt att fråga om just det. Alltså, kan just Erik komma med en prognos för just inflation?
Och just när vi kommer till ungefär om 12 månader, då, runt juni 2024, så tror vi att KPI-inflationen kommer att gå under målet. Då. Så kommer gå under 2%. KPI fortsätter att vara lite högre på grund av räntehöjningarna som sker.
Vad grundar vi det här i? Det låter jätteskönt. Vad skönt.
Ja, vi hoppas ju att det faller in. I grova drag så är det ju så att den här inflationsuppgången som vi såg, den har ju berott på kvardröjande effekter av pandemin. Det var ju höga fraktpriser, Ukraina-invasionen med höga energipriser, höga jordbrukspriser, brist på varor, hög efterfrågan på varor under pandemin. Expansiv penningpolitik, finanspolitik och penningpolitik. Och mycket av det där har ju reverserats. Om man tittar på mejeripriser, vad Arla betalar för sina bönder för mjölken till exempel, så har det gått ner. Spannmålspriserna har gått ner. Och så har fraktpriserna, då, containerpriserna som var ju upp över 10 000 dollar per container, va, från Kina till Europa, de har ju bara rasat tillbaks. Så att mycket av det här som drev upp inflationen när det blev så högt har ju reverserats. Så det i sig talar ju för att priserna egentligen skulle kunna falla tillbaks och bli, alltså att vi skulle få deflation. Men det har vi ju inte i våran prognos, utan vi tror ju att prisnivån ligger kvar och stiger i en mer normal takt då.
Så ganska glada nyheter ändå, även om Erik Lands är noggrann med att säga att Konjunkturinstitutet har trott att inflationen ska lägga sig lite tidigare än vad den faktiskt har gjort. Och det finns några saker som kan stå i vägen också. Den svaga växelkursen är en sån sak. Alltså att det kostar fler kronor att importera saker för att ingen vill ha de värdelösa kronorna. Och de kostnaderna kan då lämpas över på oss konsumenter. En annan grej skulle kunna vara att räntehöjningarna också lämpas över på oss. Alltså att företag får högre räntekostnader och därför blir grejer dyrare.
Så är det ju nog med ganska hög säkerhet om man tittar på hyresrätter som ju ingår i KPI, och även blir det ju så i bostadsrättsavgiften som numera också ingår i KPI-mätningen, och de tillsammans utgör ju knappt 10% av KPI-korgen. Där räknar ju vi med att det blir fortsatta hyreshöjningar och fortsatta höjningar av bostadsrättsavgifterna, och så det ligger ju i vår prognos då. Sen tror jag att det är mer osäkert hur det är med liksom klädbutiker och...
Om man är en bonde då, liksom en vetebonde eller liksom en äggbonde?
Ja, vetebonden tar ju världsmarknadspriset som givet i stort sett. Sen finns det ju vissa skillnader beroende på fraktkostnader och sånt där. Men de svenska vetebönderna påverkar ju priset på svenskt vete och bröd och sådär ganska lite. Det är min uppfattning i alla fall.
Om jag ringer dig om genom ett år och visar att du har väldigt fel, eller haft väldigt fel, vad är det troligaste saken som har gjort att du har haft väldigt fel?
Att vi har underskattat kanske prisgenomslaget av växelkursförändringen och tajmingen i den. Att det dröjer sig kvar. Och just växelkursen är jättesvår att göra prognos på.
Fler blickar in i framtiden alldeles strax. Kapitalet sponsras av SPP, pensionsbolaget, och det handlar om ITP.
Exakt, kort repetition, eller?
Ja, du lärde mig förra veckan att på 70-talet så var det så att arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Och man kom då överens om vilka villkor som skulle gälla, och så kallade man den här pensionen för ITP. Och är det så att man är tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen ITP, alltså man har förmodligen den här pensionen.
Minne som en elefant.
Ja, otroligt.
Ja. Har man den här pensionen, ITP, då kan man ju också påverka den. Vart femte år så gör man då nämligen en enorm upphandling. Det är Collectum som gör det, också sånt här namn som man hör ibland. Där olika pensionsbolag kan ansöka om att få förvalta de här pensionerna. Det rör sig om miljardbelopp som betalas in i det här systemet varje år. SPP är ett av bolagen som valdes ut senast, nu i fjol. Och sen kan ju då pensionsspararna välja vilket av de här pensionsbolagen som då får äran att ta hand om pengarna.
Okej, varför gör man det på det här sättet då?
Upphandlingarna, det går ju ut på... För liksom, man kan tänka sig att det är bara typ... en pensionslösning som man kör liksom i 100 år.
Ja.
Men jag tror att man gör det för att man vill liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, man vill ha lite konkurrens, och så förhandlar man också fram stora rabatter så att pensionsspararna ska typ spara pengar genom att avgifterna blir
låga. Man kommer med ett anbud i princip, och så att det ska bli så bra som möjligt för spararna.
Exakt.
Och då har man såklart valt SPP som är en av anbudstagen.
Det har de gjort.
Självklart. Ja.
Det är SPP jättestolt över, för det är typ en... Det är en rätt snårig upphandling.
Ja, men det förstår jag. Ja. Okej, och så gör man då ett val.
Precis. Vill man kolla på det här så finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se som har satts upp då för att liksom av branschen för att hjälpa folk att typ förstå ITP, eller bland annat ITP, bättre. Och där kan man gå in och se hur den här ITP-pensionen är placerad. Och så kan man göra egna val. Och idén är att hälften av pengarna alltid kommer ligga i det som heter traditionell försäkring. Vi gjorde ett avsnitt ganska nyligen om traditionell försäkring. Det hette världens bästa sparform, frågetecken. Den andra halvan kan man också ha en traditionell försäkring eller placera i det som kallas för fondförsäkring. Men grundtanken är att man helt enkelt får bestämma själv hur de här olika halvorna ska, vem som ska ta hand om dem. SPP var ju som sagt då ett av fåtal bolag som valdes i den senaste upphandlingen, så de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder då.
Kanon. Om man vill läsa mer om det här, kolla hur ens ITP är placerad och göra förändringar. Vad heter sidan, sa du?
Avtalat.se.
Toppen. Vi säger tack till SPP som vill göra dig som lyssnar mer medveten om hur otroligt viktig pensionen är för dig och din framtida lön. Men också som en positiv kraft i samhället. Och så är det också så att SPP möjliggör din favoritpodd Kapitalet. Så det säger vi tack för.
Ja, det är jätteviktigt.
Det är också en positiv kraft i samhället. Ja. Verkligen. Tack SPP.
Tack.
Vi blickar in i framtiden och vi gör det med 8 personer som fått i uppgift att komma med varsin profetia. Och jag har ju frågat i princip akademiker och olika prognosmakare och andra personer som rimligtvis borde vara ganska bra på att komma med olika typer av profetier. Men så har jag också frågat Jakob Bursell. Och det är ju inte bara en mannen på gatan intervju om vi ska vara ärliga, utan Jakob är också en väldigt begåvad ekonomijournalist, så att i alla fall jag tar hans ord ändå på stort allvar.
Om man tittar på svenska kronan som det har pratats mycket om, så tror jag faktiskt att den kommer att, ja, det här är ju dumt liksom att uttala sig om, men jag gissar ändå att den här kronförsvagningen som jag har sett kommer att reverseras och att kronan kommer stärkas, hur mycket det nu betyder, men kanske på marginalen. Varför tror jag det här? Jag är ju egentligen inte superkvalificerad att ha en jättedetaljerad åsikt om det här, men vi har ju gjort program om det här i poddarna Vi har pratat med exempelvis Carl Hammer på SE-banken som jag tycker mycket om. Och man pratar ju mycket om att det är någon slags överreaktion på gång. Att Sverige har blivit som en blöt katt som ingen vill ha att göra med. Och det har gjort att svenska kronan bara försvagas och försvagas och försvagas. Men marknaden är ju inte alltid rationell. Och det händer ju rätt ofta liksom att marknaden överskjuter på något sätt. Att priserna inte längre motsvarar verkligheten, och det kan ju pågå länge, men jag tror faktiskt någonstans att vi börjar närma oss någon smärtgräns, men som sagt, det här är ju rätt vanskligt att säga någonting om.
Jag heter Lovisa Broström, jag är disputerad i ekonomisk historia och jag är nu lektor i socialt arbete. Mina intressen handlar rätt mycket om välfärd, en hel del om klass och manlig fattigdom och utsatthet. Men vad som binder ihop rätt mycket av det jag sysslar med är välfärdsstaten.
Lovisa Broström är också hyperaktuell med att vara en person som personer som Alexandra Pascalido och Gudrun Schyman och Hanif Bali just nu retweetar på Twitter, för att hon har forskat om vilka hushåll som är fattiga, lite förenklat. Och den forskningen kan man använda till att främja sina egna syften ganska mycket, verkar det som. Hur som helst, det ska vi inte prata om nu.
Men min take handlar lite grann om att vi har nått piken på nyliberalismen, tror jag, i år.
I år?
I år.
I och med vad då?
Flera olika saker. Jag tänker att de senaste 90-talskrisen så har Sverige genomgått en privatisering på flera plan. Vi har privatiserat en massa olika saker. Och vi kan se att nu så börjar det dyka upp, det är inte bara från vänsterhåll, utan nu senast så såg jag att Wallenberg var ute och kritiserade infrastrukturen. Att tågen inte fungerade, att privatiseringen där har gått för långt. Man kan kolla på friskolereformen och Handelshögskolans rektor har nu varit ute och kritiserat att man inte kan använda liksom betyg som urval. Jag såg idag Dagens Nyheter att SOS Alarm får kritik för att det tar alldeles för lång tid. Så vad jag tror är att vi liksom har nått kulmen på det här. Det går inte att privatisera mer och att vi håller på att få en vändning i debatten. Men jag också funderar på om det kanske behövs en ekonomisk kris för att man ska behöva lägga om det här. Att helt plötsligt finns det så mycket mindre resurser så det blir helt obscent när några plockar ut vinster därifrån. Eller om det bara liksom kommer smyga sig på. Men jag tänker att det här är kulmen, och nästa år och framöver så kommer det vara en debatt om liksom hur kan vi förstatliga olika delar av välfärden.
Det låter inte som att du är jätteledsen över att vi har nått peak liberalism. Hur mycket av det här är önsketänkande och hur mycket är profetia?
50-50 önsketänkande profetia. Alltså jag skulle säga att jag vill ju att det ska gå tillbaka till mer förstatligande. Absolut. Det tycker jag nog skulle vara till det bättre. Och vad politiken har visat, det är ju också att den är otroligt seg på det här området. Att det inte är mycket som händer. Så 50-50 skulle jag säga.
Hur ska vi mäta det? För jag kommer ringa dig igen om ett år.
Jag vet, jag har tänkt på det. Jag har tänkt på att du kommer fråga på hur det kommer att förändras och hur man ska kunna mäta att det har förändrats. Men jag skulle säga att om ett år kommer vi inte ha någon debatt om att något parti förespråkar att någonting ska privatiseras. Det kommer vara helt ute i diskursen. Ingen kommer driva privatiseringsfrågor. Det andra är att då skulle jag säga att något borgerligt parti har intagit den här positionen av att säga att men vi måste förstatliga skolan, vi måste ändra på det här, eller vi måste ändra vinstreglerna ordentligt, inte bara mer kontroll. De två sakerna skulle jag säga.
Är du generellt en bra spådam, men du förstår vad jag menar?
Ja, nej, alltså jag brukar gissa, inför varje år så brukar jag gissa vilka som ska sommarprata. Och jag brukar gissa på kanske 30 namn som jag tänker bara, det måste bli alla de här. Och jag brukar ha ett, kanske två rätt. Så att jag måste säga att jag har väldigt dåliga odds vad det gäller att gissa hur någonting faktiskt kommer bli. Så att jag kan ha helt fel, och när vi pratar nästa gång så finns inte Systembolaget längre.
det går ju inte att prata om att vi eventuellt nått peak nyliberalism utan att också prata med
Benjamin Dosa, vd på den liberala tankesmedjan Timbro.
Hur bra profet är du liksom? Är du en bra spåman?
Nej, jag trodde ju att Sverige skulle vinna mot Österrike här i fotboll för några dagar sedan. Och det gick ju sådär. Så att vid track record är svajigt.
Ni gillar väl Österrike på Timbro, tänker jag?
Ja, exakt. I en ekonomifilosofisk, från ett ekonomifilosofiskt perspektiv, absolut. Nej, men jag har egentligen tre olika spaningar. Först och främst tror jag att Sverige, kanske inte inom ett år, men inom kommande 5, 6, 7 år kommer att bli fattigast i Norden. Nu är Finland det fattigaste landet per capita i Norden, men de ser ut att få en ny regering som också har presenterat sitt regeringsprogram, alltså det finska motsvarigheten till Tidavtalet. Och där är det till skillnad då från svenska tidavtalet ett väldigt stort fokus på just tillväxt, ekonomiska avregleringar och reformer. Och bara fokuset på tillväxt. Jag räknade ut det att man nämner ordet tillväxt 7 gånger så ofta som tidepartierna nämner i tidavtalet. Och jag tror att det här på lite längre sikt kommer innebära högre tillväxt helt enkelt för Finland och att vi därigenom blir fattigast i Norden. Spaning 2 är att jag tror att Europa i relativa termer kommer att bli allt fattigare i relation till USA. Tittar man på det som händer på europeisk nivå just nu så lättar man upp statsstödsregler, man går fram med ganska massiva subventioner. Man rör sig mer från det som har gjort Europa och för den delen USA starkt. Alltså innovationer, marknadsekonomi, att det är privata investeringar som leder till nya skatteintäkter och nya nyanställningar. Till att försöka planera fram output. Att politiker ska sitta och bestämma vilka tekniker vi ska satsa på och vilka vi inte ska satsa på. Jag tror att det här kommer minska den kreativa förstörelse som är en naturlig del i en marknadsekonomi där konkurrenter får tävla om varandra och den bästa lösningen är den som vinner racet helt enkelt. Sista grejen är att jag tror att vi kanske har sett eller är på väg att se toppen av Kinas framgång. Tittar man på Kina så är det i grund och botten en, om man bortser från det politiska och bara tittar på det ekonomiska, så är det ju en fantastisk resa sedan 70-talet och framåt. Och Kina har ju lyft miljontals människor ur absolut fattigdom till någon slags medel, kanske till och med övre medelklass, vilket i grund och botten är fantastiskt utifrån ett ekonomiskt perspektiv. Men man har inte lärt sig av sin framgångshistoria. Det som skapade den här framgången, det var ju just öppenhet mot omvärlden. Och att man avreglerade, man förstärkte äganderätten, man drog bort kommunismen och öppnade upp för marknadsekonomi och kapitalism. Och nu har man ju senaste decenniet gått i helt motsatt riktning. Det tillsammans då med den politiska risken och demografin så tror jag att vi närmar oss en topp för Kina både politiskt och ekonomiskt. Jag tror inte att Kina kommer vara en lika stor superspelare om 30-40 år som man är idag.
Är det bara Finland som vinner?
Nej, men det är ganska få ljusglimtar just nu. Jag funderar själv på om jag skulle åka ut i världen och hämta hem inspiration, reforminspiration till Sverige. Det är ganska få länder man kan åka till.
Jag pratade med en annan som kom in på att säga ekonomisk historiken, Lovisa Broström på Göteborgs universitet. Och hon sa att hennes spaning var att vi har nått peak nyliberalism på ett tag. Jag förstår att det är svårt att kanske hålla med som vd för Timbro, men lite låter det väl som att du ser inte skitljust på din egen ideologis liksom omedelbara framtid.
Nej, så är det faktiskt. Alltså kommande 10-15 år tror jag att det definitivt är så. Och det är ganska få ekonomier som gör som Finland, som prioriterar tillväxt, som avreglerar sig, som öppnar upp för den fria företagsamheten. Men jag hoppas ju att det här är ett hack i kurvan snarare än att det är ett trendbrott. Och jag tror ju att världen kommer vara en bättre plats om 50-100 år än vad den är idag.
Benjamin Dosa är vd för Timbro. Ytterligare tre blickar in i framtiden, in i det okända, in i vad som eventuellt kommer att hända efter det här. Kapitalet sponsras av Kala.
Ja, vi pratade lite om bilar här på relationen.
Ganska mycket faktiskt. Jag upplever inte att varken du eller jag är så här hyperbilintresserade, men vi pratar om bilar jämt ändå.
Det är kul med bilar.
Det är kul.
Ja. Carla har ju skapat, skulle jag säga, standarden för om man köper och säljer bilar på nätet nu för tiden. Men om jag bara får säga först vad de gör. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital köpupplevelse.
Mm.
Och de har gjort det med ett maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Alltså jag har ju själv stått på olika parkeringsplatser och sparkat på däck. Och så. Det har alla
jag
människor.
Jag med.
Jag gjorde en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i vår andra podd, Marknaden, daterad 25 mars, om man vill lyssna. Men där berättar han hur de kom in i det här liksom lite från vänster för att försöka bara återuppfinna hela grejen med att köpa en bil överlag, men framförallt på nätet.
Ja.
Och de har idag, vilket är, det är otroligt ska jag säga, 4,8 i betyg på Trustpilot. Över 600 betygsgivare då.
Mm.
Jag har sett många företagssidor på Trustpilot och det här är nog bland det bästa jag sett någonsin.
Mm.
Man kan ju sälja sin bil till Carla också. Man går in på carla.se, delar lite info om bilen och sen får man en gratis värdering och ett bud. Sen hämtar de bilen helt gratis i hela Sverige. Och så får man pengarna på kontot när de hämtar bilen.
Det här är ju det är någonstans motsatsen till att stå på en grusplätt i Haninge och gissa att man liksom låtsas veta vad en kamrem betyder,
ja,
eller hur sliten skulle kunna vara. Sådär.
Ja, men det är precis så här det ska funka. Vi kommer höra mer från Carla kommande veckor. Men ska man köpa en ny bil eller sälja den gamla eller båda delar, gå in på carla.se, alltså carlamuseet.se.
Carlamuseet.se, stort tack till Carla.
Tack!
Vi pratar om framtiden och vi pratar om den med människor som blickar in i den. Och nu, en person som gör det, alltså blickar in i framtiden, genom att blicka på det förflutna.
John Eliasson heter jag, är samordningsansvarig på Statistikmyndigheten SCB. Samordningsansvarig för konsumentprisindex. Ja, men jag tänker att nu vi har haft turbulenta tider med pandemi och sen en hög inflationsläge här. Och jag tycker att det är en trend bland förståsigpåare, ekonomer, analytiker, att man faktiskt använder ekonomisk statistik, tolkar ekonomisk statistik som man bör göra. Det finns ju osäkerhet i nästan all statistik och bästa sättet att tolka statistik är ju att kolla i stora penseldrag och inte kanske på punktestimat, den där lilla siffran den månaden, utan över lång tid kolla stora nivåskillnader när det går upp och ner. Och det är ju något som har hänt nu. Nu hör man ekonomer prata om att, om vi tar exempel senaste inflationssiffran som kom ut, så säger de nu att ja, men det spelar inte så stor roll om det är 8% eller 7,6%. Inflationen är fortfarande hög. Och det är exakt så, bara rent statistiskt man ska tolka. Vi kanske inte vet att den är exakt 7,6. Vi kanske inte visste att den var exakt 8 då, men den är hög. Så det är de här stora nivåskillnaderna man ändå kan sätta i ett perspektiv. Så en väldigt sund inställning till ekonomisk statistik har jag sett bland ekonomer senaste tiden.
Och vad är, om vi blickar framåt då, kommer man bli sundare eller kommer man börja jaga tiondelar igen?
Ja, det finns ju en känt citat från en mötesanteckning från Riksbanken 2017, direktion. Det var en medlem som pratade om tiondelars tyranni, som är ett roligt ord. Och då pratar de om att det kanske inte är just varenda liten tiondel man ska titta på. Och det är rent statistiskt så stämmer det. Åter till profetia då, så tänker jag om när vi i framtiden skulle få en lägre och stabilare inflation. Men då kanske man har kvar den här sunda förhållningssättet till då ekonomisk statistik. Att det finns en del osäkerhet som är, ja, man kanske inte ska jaga enskilda tiondelar, för det är svårt rent statistiskt att säga någonting om det.
Mm. Ja, här är en statistiskt mer säkerställd framtid.
Ja, eller en mer sunt förhållningssätt till vår ekonomiska statistik som vi har haft nu senaste tiden. Mm.
Ja, jag heter Max Järnek och jag har fram tills helt nyligen varit forskare på Handelshögskolan. Och i höst så kommer jag börja jobba på tankesmedjan Katalys.
Just det, och Katalys, om man inte är bekant, är en vänstertankesmedja, tror jag tycker.
Ja, den är finansierad av 6 stycken fackföreningar.
Max Järnek har varit med på den förut. Då har han pratat om MMT, alltså Modern Monetary Theory, som är en syn på ekonomi som i princip går ut på att man ska kunna köra ekonomin på högvarv och vräka på från staten och inte bry sig så mycket om statsskuld, typ.
Man kommer att överge överskottsmålet. Jag tror att man kommer införa ett balansmål. För nu verkar alla nästan överens om att man ska ha det.
Överskottsmålet, kanske jag ska säga, är ett mål som finns inom statlig budgetering som går ut på att staten ska gå med överskott. Medan det Max Järnek tror och vill är att man ska gå över till att staten ska gå plus minus noll över tid.
Sen så vet jag inte om det kommer innebära att man satsar på skattesänkningar eller investeringar. Kanske lite både och kommer det bli. Det jag hoppas är att man ska ha en lite mer annan syn på just inflationsbekämpning, finanspolitik, penningpolitik, och att man knyter det hårdare till klimatomställningen. Att man inser att alla de här sakerna hänger ihop, att nu måste vi ställa om samhället och göra oss fria från beroende av olja och gas.
Och det här med klimatinvesteringar, för det skulle jag säga, om jag ska live recensera dina profetier, så är det den som låter som mest som önsketänkande.
Ja. Jag tror att man kommer se mer investeringar i vindkraft till havs. För där är alla andra länder nära oss så pass mycket längre fram att Sverige sticker ut. Och det blir också ganska enkelt, tror jag, för Sverige att bara kopiera vad andra länder har gjort. Så att det är en investering. Det är en klimatinvestering som jag tror att man kommer se mer av. Och jag tror kanske inte att man kommer påbörja något nytt kärnkraftverk inom ett år. Men kanske, jag kan väl säga det som en profetia bara för att våga lite. Så att inom ett år kommer man börja bygga nya kärnkraftverk i Ringhals.
Hur bra brukar du vara på att sätta profetier? Är du en bra spåman?
Nej, jag är nog ganska dålig på det. Jag var helt säker på att Joe Biden inte skulle vinna, till exempel, i amerikanska valet. Jag trodde att Bernie Sanders skulle vinna. Om man har det som en referenspunkt, så kan man säga att jag inte har varit så bra på det hittills i alla fall.
Vi ska avsluta med något positivt. För dagens sista profet är Lisa Laun.
Jag heter Lisa Laun och jag är docent i nationalekonomi och forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. Jag är också vice ordförande i Finanspolitiska rådet.
Tungt ju. Eller? Det låter skittungt.
Ja, det är bra. Nej, men givet att jag forskar om arbetsmarknadsekonomi så tycker jag att det är väldigt intressant att spana just om arbetsmarknaden. Där är min bild att arbetsmarknaden har överraskat positivt ganska länge nu. Och min spaning är att det fortsätter. Så att min gissning är att vi inte kommer ha en hög arbetslöshet om ett år än vad vi har idag. Och enligt AKU så är den icke-säsongsrensade arbetslösheten 7,9% idag. Den säsongsrensade arbetslösheten 7,19% för alla i åldersgruppen 15-74. Men om man tittar på Arbetsförmedlingens siffror så är de lägre.
Okej, men vad är mindre än, trots att vi går in i någon slags lågkonjunktur, frågetecken?
Precis, det är ju det som är frågan då. Vad kommer lågkonjunkturen leda till? För det första, blir det en lågkonjunktur, och vad kommer den i så fall leda till? Det ser ju ut som att det kommer bli en lågkonjunktur. Och normalt sett skulle vi förvänta oss också att det påverkar arbetslösheten, såklart. Vi vet ju också att i tidigare lågkonjunktur så har det varit avgörande just hur djup arbetslösheten blir för hur hårt lågkonjunkturen slår. Om vi tittar på 90-talskrisen så skedde det en återhämtning i inkomstutvecklingen som pågick under flera decennier till stor del på grund av att arbetslösheten blev så hög. Men jag tror att det finns lite krafter på arbetsmarknaden som vi inte fullt ut förstår kanske ännu, som skulle kunna motverka arbetslöshetsutvecklingen. Dels så har vi sett en väldigt stark återhämtning från pandemin som till viss del kanske fortfarande pågår. En underliggande kraft på arbetsmarknaden som kanske fortfarande pågår. Där minskade ju arbetsinkomsterna ganska kraftigt under 2020 och sen har återhämtningen varit väldigt stark på arbetsmarknaden, kanske överraskande stark. Och sen har vi det här med arbetskraftsbrist som jag har diskuterats under en ganska lång period nu och som tycks ha förvärrats över tid också. Och det är ytterligare en sån kraft som skulle kunna motverka arbetslöshet, och det är också det som det pratas om, för man har ju lite väntat på att arbetsmarknaden ska, att utvecklingen på arbetsmarknaden ska vända, och än så länge har man inte sett de tecknen. Och en hypotes är ju att det beror på att vi har haft en stor arbetskraftsbrist inom ganska många yrken under en tid, och det håller tillbaka då arbetslösheten för att det finns väldigt mycket brister att fylla fortfarande.
Men om du måste på förhand utvärdera dig själv, hur troligt är det att din profetia slår in?
Oj, vilken svår fråga. Ja, jag tror att den är ballpark rimlig. Jag tror att det skulle kunna ske, absolut. Annars hade jag inte chansat på det. Det är väl en gissning, men det är väl också kanske en förhoppning. Som arbetsmarknadsforskare kanske man också vill hoppas på att det blir på det här sättet.
Lisa Laun forskar på IFAU, Max Järnek är snart på Katalys, John Eliasson är på Statistiska centralbyrån, Benjamin Dosa är på Timbro, Lovisa Broström är på Göteborgs universitet, Erik Glans, han är på Konjunkturinstitutet, Adam Altmaid är på SU och på Handels, och Jakob Buschell är på Monopol Media. Det är också jag som heter Gunnar Harjus och har gjort det här avsnittet. Nu tar Kapitalet ett sommaruppehåll. Vi hörs igen i augusti. Jag ser väldigt mycket fram emot det. Tills dess, ha en underbar sommar. Hej då!